If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tjena Helena!
Tjena Lina! Känns det var länge sedan det var du och jag.
Verkligen. Men det är kanske inte så konstigt. Det har ju hänt lite saker i båda våra liv. Vart är
det
du?
Det kan man säga. För, ja, jag befinner mig typ på andra sidan jorden. Jag är i Thailand.
Ja, och jag är ju, vi är ju fem här liksom, i min familj.
Ja. Det känns så konstigt att vi har varit så långt ifrån varandra när det händer så stora saker i våra liv.
Ja, det tror jag att det finns Skype så vi kan se varandra lite då och då. Och podda och sånt.
Ja. Hur mår du?
Jo, tack. Jag...
Eller ska jag inte fråga?
Välja sina ord väl här. Det är ju så mycket av allt. Liksom. Det är så jättesvårt. Och det är det som gör att man, ja. Jag skulle verkligen kunna berätta världens skräckhistoria om de här första sex veckorna. Jag skulle också kunna berätta världens lyckosaga om de här första sex veckorna. Jag kan verkligen ta båda perspektiven, känner jag. För det är så mycket av allt. Liksom. Men det som har slagit mig mest...
Det låter ju för sig ganska likt det som jag har. Så det kanske inte är så olika liv
i det. Det kanske är så, helt enkelt. Men det som har slagit mig mest tror jag är att dels vad fort man glömmer allting. Alltså, det är bara 2,5 år sedan jag var här senast. Men jag kommer inte ihåg någonting av det här från första början. Liksom. Det här jobbigheten med när den egen kroppen ska läka. Man vet inte riktigt. Alltså, det tar ju ändå många veckor innan man känner sig återställd. Jag tänker också det här med... eftersom jag har ammat alla mina tre barn, den här maratonamningen på kvällarna mellan typ så här 18 och 23. Där man bara sitter och ammar och ammar och ammar och man får panik.
Och det är ju verkligen hela kvällen.
Ja, men verkligen. Alltså, ja, det är så mycket av det här. Men lyckligtvis är det ju också på den goda sidan. Jag har också glömt bort hur otroligt gosigt det är att ligga och krama den här lilla bebisen, lukta i det här håret och ta en nap med henne på magen liksom. Det är ju
och
så
de
gosigt.
Stunderna.
Ja. Eller när stora systrarna kommer och sitter och pratar med henne och hon ler. För det har de börjat gjort nu den senaste veckan. Och hon ler för att hon känner igen deras röster. Liksom. Det är ju fantastiskt.
Ja, det är fint. Ja, det där glömmer man som sagt fort.
Ja. Så det är, annars har vi ju liksom vi levt fortfarande, det blir ju liksom en rivstart med en månads jullov ju med hela familjen, så vi har verkligen levt så här, hela familjen på 100% av tiden instängda lite grann av vädret liksom, så vi har levt väldigt mycket inomhus och tillsammans. Hur har ni det då? Ni bara rymde från allt det här kaoset och drog till...
Ja, vi drog. Alltså vi drog ju, vi har ju varit här nu rätt länge ändå, ganska många veckor. Längre än en vanlig semester, helt klart. Men det känns ju som att, ja men det är så dubbelt, det känns ju både som att vi så här, kom typ igår. Eller, men samtidigt om jag börjar tänka tillbaka att så här, jo men det har gått rätt många veckor. Jag är rätt Thailandifierad nu tror jag.
Ja.
Jag berättade ju lite för innan vi började spela in att man gör ju saker här som man aldrig skulle göra hemma och man lever ju lite annat liv, men det är ju också en vardag. Man så här, tar moppen och åker och handlar och hämtar tvätten och lagar ingen mat i stort sett.
Går ni fortfarande på thai-menyn eller har ni tröttnat på den och går på club sandwich och hamburgarna?
Ja, men vi kör lite blandat tror jag. Det är lite så här ett par dagar med thai-mat, för den är också ganska mycket billigare, så ska vi försöka hålla våran resebudget så krävs det lite thai-mat faktiskt.
För man brukar tröttna på den efter några veckor liksom. Då man älskar den i början och sen så går det till en gräns där man bara säger nej, nu blir det pizza.
Ja. Vi har ju ett jättebra thai-ställe. Det låter ju som att det finns ganska många thai-ställen här. Precis här nere på en gata. Så där handlar vi mycket. Men det är ju helt sjukt. Vi köper ju en så här rejäl middag till hela familjen för en hundring. Liksom. Mm. Och maten smakar ju fantastiskt. Så att, nej, men på det sättet är det ju bra. Men det är ju, som sagt, det är vardag här också. Med tvätt och bråkiga barn och disk och så. Men det är ju också väldigt mycket fina stränder och väldigt varmt och skönt. Och, ja.
Inga overaller? Det...
Nej, väldigt lite overaller faktiskt. Väldigt mycket badkläder.
Det låter lättare på något sätt.
Men så det är fint på något sätt. Det är vardag i paradiset på något vis.
Ja. Och hur många massager och pedikyrer och sånt här har du unnat dig då?
Ja, men lite för få massager tycker jag faktiskt. Jag borde göra det lite mer. Det är ett mål för de kommande typ massa veckorna vi har kvar. Att ta lite fler massager. Det kommer jag ångra när jag kommer hem annars. Ja. Men däremot går jag och fixar naglarna och skrubbar fötter och sådär. Just det, vi har inte haft vanliga skor på oss heller sen vi kom. Alltså jag har ju bara haft flip-flop på mig typ 6 veckor eller något.
Jag har inte heller haft på mig några ytterskor, men det beror mest på för att mina fötter har vuxit under graviditeten, så jag har fått inte på mig några.
Okay, det är så
en härlig, jag vet inte, en bigrej som ingen pratar om efter en graviditet. Så växer, eller mina fötter har växt en halv storlek under varje graviditet. Så att nu när jag ska sätta på mig vinterskorna som jag hade från förra året, så är det ingen som passar. Liksom.
Nej, nu får du inte skaffa några fler barn, för då kommer du inte hitta några skor sen. Bara stopp. Du vill jag kan köpa hem lite flip-flops till dig om du vill.
Ja, det är bra. Det kan jag ha att växa i.
Ja. Nej, men så att det är bra. Det är varmt. Utmaningen är väl att hitta liksom rutiner här och ja, få i dem att dricka och sådär. Men som sagt, det där var ju jobbigast också första veckorna. Liksom. Nu är man ju lite mer laid back. Lite mer thai-style på allt.
Mm. Det låter ändå skönt på något sätt.
Mm. Det är inte så mycket bekymmer. Liksom. Det är ju inte så mycket bekymmer hemma heller, vet jag. Men, eller kanske inte, men det är ändå så här, ja, men enkelt.
Fantastiskt.
Vi sover när vi är trötta och badar när vi vill bada och ja, så.
Ja, livet är en enkel liv helt enkelt.
Ja, det är en bra sak i alla fall. Shit vad vi är nöjda med att vi tog det beslutet och drog.
Ja, fantastiskt. Det är väldigt, ja, vi är de första som bara ställer mig upp och applåderar att ni gjorde det. Jag ska inte säga vågade, för det är så väldigt många som säger. För det tänkte jag, det är liksom ingen, det kommer ni göra. Men att man gör det också, att man inte bara pratar om det. Det är ju fantastiskt.
Ja. Men det var ändå så här, sista veckorna innan vi åkte, då tyckte jag att det kändes som att det var mer så här oro och så. Än vad jag tyckte att det kändes kul att vi skulle åka. Kommer vi bli sjuka? Kommer vi få dengue? Kommer, ja, men så här, massa saker. Hur kommer boendet vara? Kommer vi klara värmen? Alltså så här, kommer vi hålla sams? Det var liksom, det var egentligen först när vi kom ner hit och efter, ja, men det tog nästan en 2 veckor, kanske 3 nästan, innan jag kände så här, nej, men nu kan jag slappna av i det här. Jag är ju livrädd för ormar till exempel. Det finns ju skitmycket orm här. Nu har jag ju peppar då inte sett någon med någon överkörd någonstans, men jag vet ju att det finns här.
Ja.
Det var jag orolig för.
Och tänk då om ni hade haft en vanlig då inom situationstecken semester på 2-3 veckor och åkt hem sen, då kanske ni inte alls hade haft den här positiva känslan kvar.
Nej, nej, så att nej, men nu känner jag mig så här, ett lugn i att vara här. Jag är inte så orolig. Får vi dengue? Ja, det vore inte så kul, men vi ska nog överleva det också liksom. Så att det är bra.
Mm. Men idag, Helena, är det ju faktiskt en ganska stor dag för den här podden. Det är ju helt sjukt, men imorgon för ett år sedan, den 2 februari 2017, så släppte vi våra 3 första avsnitt av Life with Kids-podden. Och det är ju liksom, det är ett år sedan, Helena.
Vi har släppt ett avsnitt i veckan i ett helt år. Det är ju helt fantastiskt.
Ja, plus heja några bonusavsnitt däremellan. Vi har ju kommit upp i över 52. Men, ja. Och så släppte vi 3 första veckan och sådär. Precis, varje vecka har det kommit ett Life with Kids utan undantag. Det är ju helt fantastiskt. När vi satte igång det här projektet så vi gjorde ju det mycket för att vi ville gå till botten med saker och ting. Det var så mycket frågor som vi tyckte var så svåra att googla fram. Och det fanns så mycket bra personer där ute och vi tänkte att man måste ju kunna liksom träffa dem och fråga dem lite grann om hur man kan bli en bättre förälder utifrån liksom olika parametrar. Och vi hade väl någon ganska naiv, tror jag, bild av att det var bara fråga så får vi åka dit och prata med dem. Men det har ju varit lite så faktiskt. Alltså nästan alla vi har frågat har sagt ja, kom hit, vad kul. Och så har det ju blivit, det har ju varit helt fantastiskt tycker jag.
Tänk vilka människor vi har fått träffa, och det är ju helt magiskt när man så här kollar, för inför det här avsnittet så att jag ändå kollar igenom alla våra avsnitt vi har släppt och vilka personer vi har träffat och bara känner, men är det här ens på sant? Liksom? Ja. Hur alla, ja,
och alla har satt sitt avtryck i oss på något sätt, liksom. Det är helt sjukt. Ja.
Alltså jag har lärt mig så, alltså jag har sagt det så många gånger i så många poddar, så här, herregud vad jag lär mig av den här podden, men det är ju helt, jag har gjort, det finns ju en anledning till att vi är i Thailand. Alltså hade det inte varit för podden så hade inte jag suttit här i Thailand och Skype-poddat med dig nu. Vi hade inte kommit hit.
Nej.
Kanske på semester i 2 veckor på sin höjd, men inte i 3 månader. Liksom.
Nej.
Det är också poddens förtjänst. Men vi tänkte ju ändå att vi ska lyfta upp några av våra, ja men våra, inte, jo, kanske några av våra favoriter eller de som har påverkat oss ganska mycket idag. Minnas tillbaka och reflektera lite grann. Det känns ju så himla härligt att få stanna upp och göra det mitt i allt annan planerande av liksom vårens poddar och sådär. Jag vet inte vilken ände vi ska börja.
Nej, men jag tänker att om vi kommer ju, som precis som du säger, vi kommer göra några djupdyk. Vi har valt ut några av våra favoriter. Du har valt 3 och jag har valt 3 utav våra favoritpoddar under året som har påverkat oss allra mest. Och de kommer vi också få lyssna lite utklipp ifrån om man blir nyfiken på att höra vad som sades i det här avsnittet egentligen. Men jag tänker att innan där så har vi också, jag tycker,
alltså
vi har gjort
himla
många, så jag tänker att vi har några som är värda att nämnas ändå. Som inte riktigt kom upp där på pallplatsen, men som ändå har påverkat oss ganska mycket.
Ja.
Och jag, det första jag tänker på det är avsnittet med Anna Bennick Karlstedt när hon pratade om relationer. Det avsnittet påverkade mig otroligt mycket om hur man kan byta perspektiv på tillvaron liksom, och hur man kan sätta med väldigt, väldigt små enkla medel se varandra i vardagen och vad lätt det är att glida ifrån det där men också faktiskt vad lätt det är att börja ta upp den där lilla tråden igen som faktiskt kan göra ganska stora förändringar. Bara man med några få enkla medel, ja, men lägger den där lilla klappen, liksom, ser varandra, berömmer varandra lite extra, ger en extra kram på morgonen, sådär, som är så lätt att glömma bort när man inte tänker på det.
Ja, nej, jag är också en stor fan av Anna och vi släppte ju faktiskt ett avsnitt här för någon vecka sedan också om att skiljas, och det kändes ju också som att det var ett bra ämne att prata med henne om. Och Anna är ju så extremt klok. Det kommer jättemånga bra tips tyckte jag också i den podden. Ja, och sen pratade vi med Linda Grådal också från 3 ska bli 0 och pratade integritet. Det tyckte jag också var ett härligt möte. Ett känslosamt möte också tycker jag. Det finns så himla mycket i, ja, men det här med barns integritet som man inte, eller som i alla fall inte jag hade reflekterat så mycket över. Det här med tvångskramar till exempel påverkade mig jättemycket. Så, men gud, så här, jag håller på att krama. Alltså, jag vill ju jättegärna krama dina barn till exempel när vi ses, eller ja, men andra så här, kompisars barn. Så, eller mina egna för den delen. Och de måste ju kunna säga att de inte vill. Jag ska inte tvinga mig på dem. Det är ju en sån här liten sak i det här blev en lite ögonöppnare för mig. Så här, nej, nu blir det banne med inga fler tvångskramar. Eller inte säga åt min egna barn att gå nu och krama Lina. Även om jag vet att de gillar dig så ska de inte vara tvungna att krama som de inte vill.
Verkligen. Och snacka om ögonöppnare. För mig handlar det ju om genuspodden. Detta ord som jag hatar så mycket. Men detta ämne som jag älskar så. Insåg jag ju under podden när vi pratade. Alltså... har man inte lyssnat på den podden och är man intresserad av hur olika man behandlar flickor och pojkar, små tjejer och killar från att de är bebisar till hur vi ser på varandra i vuxen ålder, så tycker jag absolut att man ska gå och lyssna på den podden. Det är ju skrämmande alltså när man får höra statistik som vi fick av av Kristina från olika förlag som var våran expert där, som när hon berättade om hur vad lite fysisk kontakt pojkar får jämfört med tjejer. Mm. Hur vi berömmer pojkar och tjejer på olika sätt. Hur pojkar och flickor leker olika. Liksom. Och vad det gör med deras personligheter sen i förlängningen då, i slutändan. Hur de behandlar varandra olika. Och hela perspektivet med att man ska ge sina barn 100 möjligheter istället för 2. Jag tror det var det som gjorde allting för mig. För att jag har alltid tänkt att åh, jag hatar det här. Men okej, nu ska det vara dockor eller bollar. Det ska vara blått eller rosa. Och det ska vara liksom tjejigt eller killigt. Och så ska man försöka välja däremellan då. Om man är lite cool, då testar man det normbrytande. Och sen så funkar inte det och så kommer man tillbaka igen. Men här handlar det mer om att ge ditt barn alla möjligheter. Varför ska de bara välja mellan 2? Liksom? Och det tilltalade mig väldigt mycket.
Ja, och sen har jag och Fanny Skype-poddat med Sofia. Som har skrivit potträning på 3 dagar.
Ja. Den vet jag gjorde stort avtryck hos dig. Rent i praktiken. Ja.
I praktiken. Jag vet att det funkar. Vi kör det. Det var... Jag hade ju fått nys om den där boken innan. Och köpt den och läst den och tänkte att det här kanske kan vara något. Men det blev ju också efter vi spelade in podden med henne som jag kände nej, men nu jäklar. Nu blir vi av med blöjorna för gott. Aldrig mer en blöja.
Den kom verkligen i rättan tid.
Ja, verkligen. Ja, men det blev ju också lite så här, när vi bestämt oss för att vi skulle åka till Thailand, så jag vill inte åka med 2 blöjbarn till Thailand. Så att kombinationen podden åka till Thailand var väldigt bra. Och vi körde ju enligt den. Och för oss handlar det ju mycket om att bestämma sig. Och det är ju en stor del i boken att så här, blöjorna, vi pratar med barnen, blöjorna är borta från fredag och sen så kör man liksom steg för steg enligt deras liksom, metod. Och egentligen är det ju ganska enkelt. Det gäller bara att vara konsekvent och bestämma sig. Och det är ju, ja, det är så mycket i föräldraskap. Det är så sjukt enkelt i teorin. Men ja, den påverkade oss väldigt mycket då, kan man ju säga. Så att, tack Sofia för det.
Mm. Fantastiskt. Och på tal om att påverka i praktiken. Jag har ju lyssnat på vår förlossningspodd några gånger. av förekommande anledning så att säga. Av att jag nyss har genomgått en ny förlossning med Susanna Heli. Jag tror att jag hade nog det där ganska färskt i bakhuvudet, men min man ville verkligen tacka för den podden också. För han fick också lyssna på den och som vi pratade om i våran förlossningsberättelse då, efter att hon kom så fick ju han också verktyg till hur man kan gå igenom en förlossning och stötta någon som faktiskt föder på allra, allra bästa sätt. Så att vi hade med oss samma perspektiv och samma verktygslåda in i förlossningsrummet, vilket hjälpte oss väldigt mycket under förlossningen.
Och vilken fin förlossning ni fick nu 3:e gången också. Det var en jättefin, det var också en väldigt fin podd som vi kan rekommendera.
Ja, det är lite konstigt när man träffar folk man aldrig har träffat förut. Och de säger saker om mina förlossningar. Som jag blir så här, vänta nu. Det är en konstig bieffekt av den här podden. Men så blev det.
Ja.
Vi bjöd på den.
Ja, och någon annan som jag har på axeln ganska ofta, det är ju Petra Krantz Lindgren. Ja. Henne har vi också träffat 4 gånger. Men vi har ju bland annat pratat syskonbråk med henne. Det blir ju väldigt aktuellt när man är tillsammans så här mycket som vi är nu.
Bråkas det något där borta i Thailand också? Eller försvinner bråket i Thailand?
Nej, bråk försvinner inte i Thailand, kan jag meddela. Om det är någon som försöker åka hit bara för att slippa bråk, så nej, så är det inte. Det bråkas här också.
Det är bra, då vet vi det.
Ja, nej, men jag har ofta Petra på axeln. Det känns tryggt på något sätt. Sen gör jag inte riktigt alltid som hon säger att man ska göra eller som hon råder att göra. Ja, det var väldigt mycket så här konkreta bra saker om olika typer av bråk och hur man ska agera, tyckte jag, i den podden som jag har tagit med mycket av. Heja Petra.
Mycket bra. Och någon som jag nästan har glömt bort att vi har träffat, höll jag på att säga, men det var så himla länge sedan. Det var ju faktiskt en av våra allra, allra första experter, var ju Ann Fernholm. Vi spelade in 3 poddar med henne ju. Vi pratade om att matintroducera överhuvudtaget, att gå från flytande föda till fast föda. Och hur man kan träna på smakerna där. Och framförallt konsistenserna, vilket var liksom... Ja, det är klart att man vet det, men det var en ögonöppnare för mig också. Det är inte bara smakerna de ska testa, det är också nya konsistenser och lära sig att äta och sådär. Och sen pratade vi också om massa gluten och allergier och socker och vi pratade om mycket av råd och tips generellt, tyckte jag, om det här med att hur småbarn och mat, helt enkelt. Näringslära för småbarn. Otroligt mycket matnyttigt och praktiskt. Bra.
Matnyttigt, fyndigt hörru.
Ja. Oj, du ser. Gravidhjärnan levererar på nya nivåer här.
Ja. Ja.
Gravidhjärnan. Amningshjärnan.
Ja, du ser.
Gravida är jag inte. Jag är inte gravid igen.
Eller?
Jag ska bara...
Nej. Det är ingen ny outning på gång här nu. Otippat hade jag känt. Ja, sex veckor efter förlossningen.
Jag vet aldrig. Här läggs det fort.
Tänk på skorna, Lina. Tänk på skorna. Ja. Ja. Ett litet allvarligt ämne. Om vi ska försöka vara seriösa igen här nu. Det var ju ett avsnitt som vi släppte nu efter jul. Och det handlade om att ta hand om någon annans barn. Och vi intervjuade Thomas Ardenfors som har varit familjehem och jourhem och så under väldigt, väldigt många år. Han har skrivit en bok om det också som heter En extra plats i hjärtat. Thomas har påverkat mig jättemycket genom hans sociala kanaler framförallt. För jag har ju följt honom där länge. Och nu har jag även lyssnat på boken och den kan jag också varmt rekommendera. Den är väldigt gripande tycker jag, för den handlar om ett gäng av deras placeringar som de har haft under åren. Så jag har både gråtit och fnissat och så och åt boken. Och mötet med honom blev också ganska känslosamt, tyckte jag. Och det känns ju som att man borde hjälpa till så mycket mer hela tiden. Men ja, på sikt kanske. Men det var en fin podd. Och jag var det minst intresserad av att hjälpa till på något sätt. Eller känna att nej, men nu har vi våra barn kanske lite större. Vi har, vi har lite mer plats i hjärtat att ge eller i hemmet. Så lyssna på den så kan man få lite inspiration.
Mm. Ja, och någonting annat som jag gillar med våran podd generellt är att det väcker ju så mycket känslor. Gud vad vi har skrattat, Helena. Men vi har ju också
och gråtit.
Men vi har ju också gråtit, ja, precis. Och vi har träffat experter och vi har träffat profiler. Och vi har också träffat helt vanliga inom citationstecken föräldrar som berättar sina livsöden och sina berättelser om hur det också kan vara. Ge en annan bild av hur livet kan bli när man får barn. Och då tänker jag på när vi träffade Linda som berättade om när hennes tvillingar kom till världen alldeles, alldeles för tidigt. Och hon gav sin berättelse om de där dygnen, veckorna som det till slut blir, månaderna när man sitter och vakar på neonatalen och inte vet om de ska överleva eller inte. Då kom det lite tårar. Usch, vilken stark berättelse. Eller när vi träffade Jenny för den delen som berättade sin historia om hur det är att gå igenom en förlossningsdepression. När allting som man tror om hur det är att få barn och man har längtat väldigt, väldigt mycket och sen så kommer det här lilla livet ut och ingenting blir som man har tänkt sig utan man vill bara därifrån. Man känner sig inte lämpad som mamma och man har inga av de här lyckosignalerna som alla säger kommer naturligt och sådär. Och vägen ut, hennes väg ut ur det. Så det, podden om förlossningsdepression kan jag också varmt rekommendera. Den var också väldigt, väldigt ögonöppnade för mig också.
Ja, jag håller med. Det är lite härligt att få gråta i podden. Det är lika härligt som att få asgarva som att få gråta lite i podden tycker jag. Men det visar ju att vi har valt ämnen som vi tycker berör. Och det är bra.
Absolut, absolut.
Ja, nu är det dags för våra riktiga toppfavoriter. Eller kanske lyssnarnas toppfavoriter.
Ja, har vi någon vignett för veckans topplista?
Vi kanske borde skaffa oss en. För varje årskrönika vi kommer göra de närmaste 35 åren. Ja.
Ja. Jag har ju valt ut tre stycken. Den första jag vill lyfta upp, utan inbördesordning ska jag säga. Men det första jag vill lyfta upp är ju Petra Krantz Lindgren, återigen. Mm. Min husgudinna på något sätt. När vi pratade om hennes favoritämne självkänsla, då lossnade så mycket inom mig. För jag tror jag säger det här också i podden, att är det någonting jag fokuserar på under mitt föräldraskap innan jag blev förälder första gången, det var att Vad som än händer så ska, om mina barn bara ska få med sig en enda sak under deras uppväxt, är att de ska få en bra självkänsla. Det är den lilla men ändå gigantiska grejen. Mm. Och jag bad henne, hur ska jag göra för att de ska få bra självkänsla? Vad är knepet? Vad är tipset? Hur gör man? Och så här ser Petra Krantz Lindgren på hur man kan tänka kring sina barns självkänsla.
Men jag tänker egentligen inte att vi ska gå runt och fundera över våra barns självkänslor. Det är inte det som är det viktiga. Igen så vill jag tillbaka till relationen. Om du och ditt barn trivs i relationen, då är det liksom bra. Mm. Så det är så lätt att vi tittar på barnet och tänker att vi ska justera barnet och ge honom en bättre självkänsla. Och det är ofta så de frågorna jag får när jag möter föräldrar och pedagoger också. Hur kan vi stärka det här barnets självkänsla? Hur kan jag ge honom självkänsla? Men jag är orolig för att vi hamnar fel då. Att vi hamnar i att på något sätt indirekt sända budskapet till barnet att du är inte riktigt bra som du är, så därför ska jag justera dig och göra dig lite bättre. Och då är risken att vi kanske förmedlar precis tvärt emot det vi vill förmedla. Och sen så tror ju inte jag heller att det finns några knep och metoder för att stärka barns självkänsla. Utan barnets upplevelse av att vara viktig och värdefull, den upplevelsen hämtar ju näring på samma ställe som din och min upplevelse av det. Det vill säga i de relationer som vi har med människor som är viktiga för oss själva. Så jag tycker inte vi ska titta på barnen och tänka nu ska jag stärka och justera och fixa dig här lille vän. Utan jag tänker att vi ska titta på relationen som vi har med barnet och fundera över hur kan jag som vuxen ta ansvar för att utveckla den här relationen. Så att både jag och barnet trivs och mår bra.
Har du några tips där då? Jag tänker på om man ser på de allra minsta barnen, kanske om man är 1 och när man är 3, 5 och 7. Jag tänker att det kanske ser lite olika ut.
På ett plan i praktiken ser det olika ut. I teorin så tänker jag mig att det är precis samma saker som behövs i alla relationer, oavsett ålder, oavsett om jag pratar om barn eller vuxna. Och det jag skriver om i boken, det är säkert inte det enda som är viktigt, men det jag lyfter fram som är viktigt, det är 5 olika saker. Och det är för det första så är det likvärdighet. Alltså att föreställningen att jag är lika mycket värd som mitt barn. Hennes tankar och känslor och behov är lika viktiga som mina. Det blandas ibland samman och så tänker man att barnet ska ha lika mycket makt som den vuxna. Det är inte det jag säger. För den vuxna har mera makt än barnet, men nödvändighet måste ha mera makt och mera ansvar i relationen. Det handlar om jag tar mitt barns tankar och känslor och behov på samma allvar som mina egna. Sen är det jag som fattar besluten. Så likvärdighet är det första. Det andra som jag pratar om är just intresse. Som vi har nämnt här, att jag intresserar mig för mitt barns tankar och känslor och prestationer kanske snarare än att värdera dem. Det tredje jag pratar om, nu nämner jag det bara lite kort, det är hur viktigt det är att förstå varför barn gör som de gör. Vilka behov som ligger bakom. Jag möter väldigt ofta föräldrar och pedagoger som mer är fokuserade på hur de ska få bort ett visst beteende. Och då tror jag att vi missar ett väldigt viktigt led som handlar om behoven som ligger bakom. Det fjärde handlar om att möta barnen med empati. Att lyssna lite mindre på orden de säger och kanske lite mer på känslorna som de förmedlar med hjälp av orden och vad som är viktigt för dem egentligen. Att inte hänga upp sig på att barnet säger Kalle en jävla idiot. Utan att säga då som många föräldrar gör, så vill jag inte att du pratar om dina kompisar. Utan kanske snarare just i den stunden stanna hos barnet. Och det låter som att du är jätteupprörd. Vad är det som har hänt? 5:e och sista handlar om att uttrycka sina egna personliga gränser. Och sina egna behov. Med bibehållen respekt för både sig själv och barnet. Att sätta gränser utan att kränka helt enkelt.
Ja. Klokt Petra.
Mycket bra.
Men sen har vi ju pratat med styrkebyrån, Lina.
Ja.
Om det här med att träna för att bli stark. Vi pratade även med dem om träna efter en graviditet. Men framförallt träna för att bli stark. Mm. Och där, det är ju alltså styrkebyrån. Johanna och Klara. Vilka tjejer. Och det var ju egentligen du som inspirerade mig. Och du hade blivit inspirerad av dem. När du tog tag i din träning. Efter eran förra långresa. Det känns som att jag ligger så här steget efter hela tiden. Jag gör som du gör, fast ett halvår senare. Fast det kommer inga fler barn. Där går gränsen. Där var jag i och för sig först.
Jag tänkte säga det, du hade ju 3 först.
Ja. Ja. Ja, nej, men de påverkade mig jättemycket. Och det låter ju så sjukt. Men först påverkar de mig såklart, eftersom ja, men det som du och jag pratade om, att byta fokus för träningen. Att inte träna för att gå ner i vikt, utan träna för att bli stark. och träna för livet. Jag älskar det synsättet, och det var ju tack vare att vi skulle träffa dem. Jag kände ju instinktivt att jag kan inte träffa två fantastiskt starka, duktiga PT-tjejer utan att träna. Så det var ju en av anledningarna till att jag tog tag i min träning för, ja, det är ju drygt ett år sedan nu. Och gick till en PT och sa precis det, att jag vill träna för att bli stark. Och det har jag ju blivit liksom.
Mm.
Och det är ju tack vare dig och dem. Och den inspirationen som de gav. Det är ju fantastiskt. Och det är så himla, det är också som alla experter vi träffat, det är så jäkla enkelt i teorin, och när de säger det känns det ju så enormt självklart liksom. Mm. Vill jag bli stark, då ska jag träna. Vill jag gå ner i vikt, då måste jag äta annorlunda. Det är ju liksom, ja, sjukt enkelt. Och även här tänkte vi att vi skulle få lyssna lite grann på Johanna och Klara. Och det var ju det här med att sätta upp mål och att ändra det här fokuset. Och vi kan ju lyssna lite på hur de hjälpte oss för att sätta upp lite rimligare målsättningar för sin träning också.
Ja, men dels så tycker jag att man ska fundera på vad innerst inne, vad är det jag vill? Och det där kan ju ibland vara så att man tänker att man vill något, fast sen har man något bakomliggande mål. Och jag tror återigen, precis som jag pratade om tidigare, att det här att veta vad det är man verkligen ska fokusera på är jätteviktigt. För att annars är det så svårt att veta hur man ska nå dit.
Mm.
Men att bestämma vad det är man vill, det är liksom nummer ett. Sen behöver inte det vara att man ska liksom ta en mängd eller vikt i någon knäböj eller någonting. Det kan faktiskt vara så här, jag vill träna 2 gånger i veckan. Eller det är jätteviktigt för mig att få röra på mig varje dag. Alltså, det tycker jag, även fast vi är mycket, vi älskar tunga skivstänger och sådär, så är vi också väldigt måna om att det ska liksom funka i livet. Och då måste man också vara ganska snäll mot sig när man sätter mål. Man kan inte sätta ett mål som innebär någonting som inte funkar med ens egna liv. Så nummer ett är att hitta liksom ett mål som är rimligt för mig.
Mm.
Och för att kunna nå det målet så måste man också veta, hur ska jag komma dit? Det innebär att jag kommer kanske behöva prioritera bort någonting i mitt liv som jag.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Ja, redan, speciellt om jag adderar till ett träningspass i veckan till exempel, då måste jag kanske ta bort något, för att annars kommer jag inte liksom kunna göra det här, och då kommer jag hamna där i slutet av veckan och bara, nej, det blev inte så den här veckan heller. Så att liksom, då kan det också vara så här, jag måste kanske prata med min partner, kan vi göra så att den här dagen i veckan får jag komma iväg och träna, eller för mig är det jätteviktigt att jag får komma ut och gå en halvtimme när vi ätit middag eller innan middagen eller vad det än är, att man liksom har en plan, hur ska jag ta mig dit och vad är det jag behöver göra? Så att man får liksom sätta sig ner och skissa lite på det här. Och sen också att man vet hur man ska mäta det. Att man sätter liksom, okej, men om vi säger nu då att jag ska träna 3 gånger i veckan vill jag träna. Och det ska vara ett pass ute och det ska vara ett pass på gym och ett pass hemma till exempel. Ja, men då kan jag ju kryssa av det, det är ganska lätt. Jag kanske ska skriva också så här, varje vecka vill jag känna att jag vill känna mig glad på fredagen för att jag gjort det här till exempel. Och sen också, när vill jag nå? Alltså, hur långt ska det här vara? Ska jag klara det här nu en månad kanske? Många har nog lätt för att säga så här, ja, men nu ska jag köra till sommaren och så ska jag så här och så här och så här. Och så är det för långt bort. Att man tänker på att
okej, men det här är en månad nu ska jag pricka av. Och så efter en månad när jag har gjort det här, då ger jag mig själv för en bonus i form av, jag vet inte, för träningstights. Eller jag får en bonus att jag ska gå en extra promenad eller någonting. Alltså att man liksom har någonting som man hela tiden känner att man kommer framåt och att det blir mätbart. Sen kan man ju ha ett långsiktigt mål att det här vill jag göra hela det här året. Men man måste tänka på att man får pricka av det ofta. Så att man har... Så vad ska jag, ett tydligt mål, hur ska jag komma dit, vad behöver jag prioritera, vad har jag för delmål och hur firar jag dem när jag kommer dit? Och hur vill jag känna mig den dagen när jag står där i slutmålet?
Mm. Det låter ju jättebra. Och också skönt att man kanske inte behöver ha mål som, ja, men som du säger, att det är så här, jag ska kunna lyfta så här mycket i vikter, utan det är faktiskt också jag ska kunna, ja, men orka vara i pulkabacken med mina barn eller vad det nu kan tänkas vara. Alltså lite mer vardagsrelaterade mål.
Ja,
resten av sitt liv.
Och sen också en viktig grej att analysera nuläget. Mm. För är nuläget så att du inte tränar alls, eller i nuläget så att du tränar en gång i veckan, men du vill sätta ditt mål att du ska träna 4-5 gånger i veckan, då är det ett ganska högt satt mål. Mm. Utan analysera nuläget, och precis som Johanna och jag hamnar också i sådana situationer i livet när saker omkring är stökiga. För min egen del är det så här, okej, men det här med dubbla kroppsvikten i marklyft. Jag lägger ner det lite just nu för nu är det lite stökigt. Och just nu så får passen bara bli av utifrån vad som är rimligt. Mm. Därför att just nu så kommer jag inte iväg alls och barnen är sjuka och så vidare. Så att också se till hur du, var du är nu. Och det här får man liksom, här får man vara lite ärlig med sig själv också. För det är roligare att sätta tuffa mål. Men det är väldigt mycket roligare också att känna att man uppfyller målen. Alltså vi brukar ta som exempel, för vi jobbar också med online coachning. Och då hade vi en kollega som hade en klient som käkade chips varje dag. Och ville gå ner i vikt. Och då var hennes första mål att käka chips 5 gånger i veckan istället för 7. Och det kanske låter så här, men sluta äta chips. Alltså, men samtidigt så kan det vara så för en sån person att få känna att man lyckas första veckan med att inte ha ätit chips 2 dagar. Ökar också chansen att det kanske blir 4 dagar sedan, det kanske blir 3 dagar sedan. Mm. Så att det också måste vara rimligt.
Ja, nu tänkte jag, Helena, att vi ska prata lite lycka här. För jag tror, är det någon expert som vi har haft som vi oftast lyfter upp i andra intervjuer som vi gör? Inte, ja, det gör vi ganska ofta när vi refererar tillbaka till andra experter. Då är det ju Mikael Dahlén, den fantastiska lyckoforskaren, hårdrocksprofessorn som han också kallas. När jag och Fanny träffade honom med den enkla lilla frågan, hur gör vi för att bli lyckliga? Berätta det för oss. Som sagt, vi tar oss an ganska stora frågor med ett naivt ingångsvärde, men det blir ofta ganska bra då, tycker jag. Och han hjälpte oss att förstå varför vi inte alltid känner oss som världens lyckligaste precis just tiden efter vi har fått barn. Och att det faktiskt finns en förklaring på det här. Och det tänkte jag att vi skulle få lyssna på nu.
Lycka är och kan vara det där härliga, glädjerusiga, rosa molnfluffiga. Och för att prata biokemi, kokainliknande faktiskt.
Ja.
Som är jättehärligt, som man känner när man träffar någon fantastisk människa som man bestämmer sig för att dela sitt liv med, eller för den delen blir förälder och så vidare. Det är lycka, och den ska man njuta av så mycket man bara kan, medan man kan det, för det kan man inte särskilt länge. Och så finns det där andra, lite mera jämntjocka, som vi i Sverige ibland uttrycker i termer som jämna plågor.
Ja.
Det är jämna plågor, det säger vi inte när man försöker beskriva att det är lika ont i höger knä som i vänster knä. Och armbågarna börjar komma i kapp. Utan det är egentligen ett uttryck för att säga att ja, men det är helt okej. Okay. Det är ingenting som är riktigt illa.
Mm.
Och det är någonting som jag har grävt en hel del i för att komma fram till att helt okej okay är ganska mycket faktiskt.
Mm.
Att vi här i Sverige och människor i vilket land jag än har varit som har jämna plågor mår ganska bra. Någonting som vi skulle kunna kalla för lycka men ofta kallar för livstillfredsställelse när man forskar om det.
Mm.
Och som ligger, om man mäter det på en skala, vilket jag gillar som professor, och den skalan är 7 grad eller 10 grad eller vad man än vill, så ligger den betydligt närmare topppunkten än bottenpunkten. På en 10-gradig skala så kan det ligga kring 7 uppemot 8 för de allra flesta.
som en vardagssituation.
Det är jämna plågor.
Ja.
Alltså bilden av hur det ska vara att ha ett barn.
Ja.
Är liksom, men det ska vara så mysigt och den ska vara gullig och snäll och vi ska gå på härliga promenader. Och sen sitter man där med ett kolik barn kanske och har spruckit och har baby blues liksom.
Ja, det är något fel på mig, det är något fel på min partner, det är något fel på barnet, det är fel på allting eftersom jag inte söver på rosa moln.
Ja.
Ja. Och som ni säger, lyckan, ja det är inte bara lyckan i relationen utan livslyckan överhuvudtaget. Tittar man över människors livsspann så är det rätt jämntjockt. Det ligger ganska nära en form av genomsnitt genom hela livet så, som en rak linje. Men lite kurvaktig är den, att den går ner lite grann en period och upp lite grann en period. Och den period man tydligast ser när det går ner lite grann är just den som överlappar med eventuella småbarnsår.
Mm.
Därför att det är så mycket som ska hinnas med. Det är så mycket vardag, det är så många problem och så vidare. Så det kan ju låta hemskt, men det finns också en befrielse och inse att det är inget fel på dig, på din Precis. Familj, på någon.
Alla kämpar.
Utan det är faktiskt så att det är mänskligt att vara som minst lycklig under den period som vi tänker och förknippar med att vara som mest lycklig.
Ja.
Och klarar man det, då klarar man nog mycket sen, kanske.
Ja, precis. Och det är kanske också en förklaring till varför vi är så lyckliga.
Mm.
För det går upp lite när barnen är vuxna.
Mm.
Så kommer vi faktiskt lite över genomsnittet genom livet.
Mm.
Och det kan ju vara just att man har överlevt den här persen.
Ja, va? Precis.
Det gick
Hur
vägen.
Ska man då göra för att kanske...
Eller att man skiljer sig.
Parten dog.
Bra där, Mikael.
Ja. Är han inte klok som en bok? Så
ja, verkligen. Ja, alltså vårt kanske mest lyssnade avsnitt det är ju det när vi träffade Bo Hejlskov och Tina Wiman och pratade konflikthantering. Nej, men jag kan ju förstå att det är en av våra mest lyssnade avsnitt. För att konflikthantering är ju något som man får liksom tampas med var och varannan... Ja, var skulle jag säga, dag som förälder. Och speciellt om man kanske har flera barn. Vi ställer ju antagligen alldeles för höga krav på barnen. Och egentligen är det behov som behöver tillfredsställas som vi inte liksom förstår eller som vi kan ta till oss. Så att vi lyssnar lite på hur Bo ser på det här.
Vi kallar det i forskningen att vi lägger på ett moraliskt filter. Plötsligt så handlar det om det är god eller dåligt beteende. Innan det handlade det om barnet var ledset eller trött eller så vidare. Men det är just när vi gör det där snittet över i och säger att nu är det plötsligt ett dåligt beteende. Då är det barnet som gör det med flit. Och då kommer vi att misslyckas. Ska vi lyckas som föräldrar ska vi kunna upprätthålla varför gör han detta. För att han är trött, för att han är ledsen, för att vi ställer för höga förväntningar på honom och så vidare. Och så vidare.
Någonting som ni skriver väldigt tidigt i boken och som slog mig som ett hårt slag i magen, det är just det här med ansvarsfrågan. Vems ansvar är det när vi hamnar i konflikter? Och ni skriver också att den som tar ansvar kan påverka. Och det slog mig också att vi oftast lämnar vi över ansvaret. Vi skyller på barnen så att säga.
Ja.
Att det är deras fel att de inte kan uppföra sig eller att det borde de väl förstå och så vidare. Berätta lite mer om det här med ansvar. Hur gör vi ofta fel, tycker ni?
Ja, alltså det är ju som du säger där, att ofta så skyller vi ju på barnen, men vi kanske inte är medvetna om att vi gör det. Utan vi säger, jag vet ju att du kan egentligen. Titta på din bror, han brukar inte slåss. Varför ska ni alltid skrika när vi är på affären? Och då tänker ju jag och Bo att när vi sätter in ordet alltid, då visste vi redan att det här skulle hända. Och då kan man ju fråga sig, är det liksom femåringen och treåringen som har ansvaret eller är det jag då som är liksom vuxen? Så.
Mm. Och man kan säga när vi då får en nedsmältning i mataffären och klockan är 5:30 och vi har hämtat i förskolan och så vidare. Om vi då tror att det är barnets fel istället för att fundera, hur är det när man är 4 år gammal och blir hämtat klockan 5 i förskolan och sen går vi ut och handlar. Är det kanske att ställa lite för höga förväntningar på barnet?
Så hur skulle man kunna göra i den konkreta situationen för att som förälder ta ansvar för den situationen?
Ja, men när barnet smälter ner, där får man ju inte säga till barnet låt bli med det. Vi får säga, nu går vi. Vi får handla en annan dag. Vi får handla på ett annat sätt. Det blev inte bra.
Ni har en jättebra lista, eller på exempel kan man säga, på tillfällen när vi ställer för höga krav och vad det kan leda i er bok. Kan ni inte ta några exempel därifrån?
Jo, jag har inte listan här, men jag kan lista upp 1000 exempel om du vill.
Ja, gärna.
Ta några stycken i alla fall.
Det finns en dansk studie som visade på att när vi tar just mataffären när vi har en treåring med i mataffären, där skäller vi ut barnet var 90 sekund. Alltså en gång på varje 1,5 minut. Det är ganska spännande. Och det vi skäller ut för, det är att barnen inte ska hålla sina händer där de ska vara, för vi har en förväntan om att barnet som är 3 år gammal kan låta bli att bli impulsstyrt i en situation där det finns godis framme och där mamma och pappa får lägga i korgen och han inte får lägga i korgen. Impulskontroll är en sån klassiker, det kan vara jättesvårt. Och den kommer ju hela tiden. Vi säger, du får inte, och så startar vi tanken i barnets huvud. Det är jätteroligt tycker jag. Alltså,
klassisk... När lär sig barn impulskontroll ungefär? Vet man det?
Det börjar ju i 3-årsåldern. Innan dess finns inte så mycket alls. Men det är ju inte, alltså 15. Nej,
det... Ja, 15. Liksom. På tjejer i alla fall. Killar 22 någonting. Uh-huh. Är vi ganska bra på det. Så bra vi blir. Det är en frontallobsfunktion, så det tar lång tid att utvecklas. Därför är det lite roligt om du säger till en 3-åring, du får inte slå skeden i bordet. Då slår han ju skeden i bordet. Alltså, så är det.
Är det inte något så här också att man inte hör ordet inte? Alltså,
nej, det är för att du startar impulsen och han kan inte bromsa den.
Nej, det handlar ju om hur vi målar bilder. Alltså, om vi säger, hoppa inte i vattenpölen, då ser man någon som hoppar i vattenpölen och så ett fett kryss över. När hoppa i vattenpölen kommer upp, då säger impulsen, hopp, gör det, liksom. Och så händer det. Det är lite sådär, barn råkar göra massa saker. Så kan man uttrycka det.
Och om jag säger till er, nu får ni inte tänka på glass. Då trillar ni fan dit också.
Favoriter liksom, genast.
Ja. Så är det. Så det går ju liksom inte att stoppa den tanken. Och för barnen går det inte att stoppa handlingen. Det tar lite tid och då har man redan hunnit hoppa i vattenpulen. Så det är ju bara ett sätt vi ställer krav och förväntningar. Vi har ju massor. Att de ska förstå tid, det tycker jag är jätteroligt. Föräldrar som säger, skynda dig, vi är sena till en 4-åring. Och det finns ingen 4-åring i världen som förstår att förskolan börjar innan man kommer dit. Ja. Så de börjar när man kommer dit, men de springer gärna om vi ber dem. Men de har ingen sysning om att det innebär att vi är där tidigare. För det kräver att du ska förstå tid.
Det där sa jag senast i morse.
Ja, och du måste vara 7 år gammal för att förstå det.
Ja, men så är det. Jag tänker också på detta att vi pratar. Vi försöker förklara saker och det är fler och fler ord liksom. Och just i en sån här situation då, det är bråttom eller något va? Jo, men det förstår du väl att, och vi måste så här och så här och så här. Och så tror vi någonstans att det ska gå in. Och för det första har ju inte småbarn någon särskilt bra språkförmåga. Alltså de kan inte liksom så många ord ens. Men sen handlar det ju också om att kunna förstå orsak och verkan. När det blir lite mer krångligt än lampknappen. Och det handlar inte om något man kan liksom förstå logiskt, utan det är en sorts handlingsförståelse, en sorts konsekvensförståelse som barn ju inte har. Inte små barn. Och det är jättespännande.
Nej, det pratade vi också om igår, att bara för att vi ser att det är snö ute och att det blev minus 15 grader ute över natten, det var inte det igår, så förstår ju vi, då borde ju de förstå att de ska ha overallen och stövlarna på sig. Men det är ju inte
så är det inte, nej. Alltså en bra orsak-verkansförståelse som man liksom har det på plats, som man kan börja använda den till att räkna med, det är ungefär i 8-årsåldern. Och om du tillhör de 80% som utvecklar den jättebra, 20% gör inte riktigt det lika bra. Så de går ju fortfarande ibland i t-shirt på vintern och röker fast och vet att de dör av det och såna här saker. Alltså det är ju sånt vi håller på med ändå liksom. Men vi tror att varenda 3-åring ska kunna det. Det är ju ganska spännande.
Ja, fantastiskt. Mm. Vi har så mycket bra experter, Helena. Tänk att det finns folk som kan sånt här. Medan vi bara famlar i mörkret.
Ja, det är tur att de finns så att vi inte behöver famla så mycket i mörkret hela tiden.
Ja, precis. Och på tal om att famla i mörkret, nu ska vi prata sex.
vilken tv-övergång.
Tack. Det här är ju faktiskt också, det här är ju vårt näst mest lyssnade avsnitt. Och det kanske säger ganska mycket om hur svårt och klurigt det är att få till sexlivet under en graviditet och sedan efter en graviditet. Och vad faktiskt en graviditet och ett barn påverkar mycket saker i ens liv, till exempel en sexliv. Så vi tänkte att vi, i och med vårat sexavsnitt då, The True Story, The Naked Truth, om sex efter barn, så bytte vi ju format också. Vi tänkte att experter är all ära, men ibland kan man bara få vilja höra lite grann hur andra mammor och föräldrar har det där hemma. Så då tänkte vi att ja, men då sätter vi oss i våra team då. Du och jag och Fanny och Anna och pratar lite kring ett ämne som vi tror att många skulle vilja bara få en inblick i. Eller få bara, ibland bara höra att men gud vad skönt, det är fler som har det sådär. Eller få något tips på, oj men gud de gör det sådär, det var ju smart. Det kanske vi också ska göra hemma hos oss och sådär. Och vårt premiäravsnitt så dammade vi av våra sexliv helt enkelt.
Ja, det gäller att gå ut hårt liksom, på något sätt.
Ja, och det var ju ganska pirrigt såklart inför. Vi pratade lite grann om det innan, men inte så jättemycket, utan vi sa bara nu kör vi trycker på play och så får vi se vad som händer. Då tänkte jag att vi skulle lyssna på en liten bit ur det avsnittet också. Och så här tänkte Fanny och Anna kring hur det var att börja ligga för att försöka bli med barn.
Men sen kan man väl också säga att så här, ja, tar det lite tid så kan det ju bli jobbigt. Men de där första liggen, när man precis har bestämt sig och haft det här snacket, kan ju vara ganska häftigt. Att första gången ligga och faktiskt vilja bli gravid. För det är ju liksom också en första gången i livet grej som kan vara lite magisk, tycker jag.
Absolut. Och jag säger jag, för att jag har svårt att säga att vi blev gravida, för att jag... Det var ju jag som faktiskt blev gravid. Men jag blev gravid rätt snabbt. Alltså 3 månader efter att vi hade liksom, okej, men nu kör vi. Och så fick jag missfall och det blev liksom som en käftsmäll. Mm. Att först så här, från att inte vilja ha haft barn till att så här, jag vill bara ha barn. Och vi skulle ha haft det här barnet, jag hade inrett barnrummet liksom i huvudet och allting var planerat, jag skulle berätta för mina föräldrar, alltså så här, gjort det jättestort mentalt. Och då tror jag också att det blir ytterligare en press om man då har missfall innan, så att när vi skulle sätta igång så var det liksom så här, ja men jag var så inriktad på att det måste gå direkt nu, för att jag var redan mentalt, var jag redan gravid. Och då tror jag att det blir mindre lustfyllt med sexet. Alltså plus att det är schemalagt, plus att man känner så här att man har förlorat någonting, att nu vill man liksom verkligen ha det igen. Mm. Och då, det är, jag brukar säga att det är så här mental terror då när ens nära vänner börjar bli gravida, och man ska försöka vara glad för andra. Jag vet inte hur ni känner.
Och så tänker man att nu hade jag varit i 5:e månaden. Ja. Mm. Eller ja.
Och man vill ju så himla gärna, eller jag vill i alla fall så himla gärna vara glad för alla andras skull. Mm. Såklart, det var mina vänner som var gravida och skulle ha barn. Det var ju fantastiskt. Men hur gärna jag ville, det går liksom inte. Det är som en mental spärr som tar upp hela ens hjärna. Mm.
Men man kan ju vara glad för någon annan. Samtidigt som det väldigt bryskt påminner en om vad man själv befinner sig. Mm. Så att båda känslorna måste kunna få finnas samtidigt. Att jag är jätteglad för dig. Men samtidigt bär jag på det här. Ja. Det behöver man ju inte säga till vem som helst om man inte vill det. Nej, men att kunna få känna det själv. Att det är okej att jag liksom inte hoppar och skuttar. Mm. För att jag bär ju på det här.
Nej, men jag tror att vara transparent hjälpte mig jättemycket. När jag kom på hur jag skulle liksom ta emot det här. För det tog ju några gånger några vänner som... Ja, nu är jag gravid. Innan jag förstod hur jag ville ta emot det. Och då mitt sätt var att jag sa helt enkelt. Oj, jag blir jätteavundsjuk. Jag vill jättegärna också ha ett barn. Men jag förstår att ni är jätteglada. Och jag, alltså så här, det var mitt sätt. Att, för då var det inte så att jag behövde spela glad. För det hade jag så svårt. Du vet så här, nej, gud vad kul. Så här, fast man inombords kände så här. Jag vill krypa in och gråta och vagga mig så här fram och tillbaka i ett svart rum. Liksom. Och, ja, alla gör vi olika, men jag tyckte det hjälpte mig jättemycket. Mm.
Ska vi gå in lite grann på hur sexlivet förändrades ytterligare kanske en gång då, när väl barnen kommer? Liksom. Mm. Vad hände då för er? Fanny, vill du börja?
Ja, alltså... Som jag minns det precis i början så hängde det säkert kvar lite så här hormoner. Då var jag ganska sugen fortfarande liksom. Och var lite så här, oh, nu får vi ligga igen. Men sen tar ju det här stora tröttheten kliver in och har inte lämnat mig sen dess. Nej, jag skojar. Jo då, det gör den. Men den ersätts av väldigt mycket annat som tar tid och tankeverksamhet. Så att nej, det är som du sa förut Lina, att det sker en förändring. Och för mig kom den kanske några månader in i föräldraskapet. Liksom, när man får börja jobba för det på ett annat sätt. Och det känns ju jävligt tråkigt, ska jag säga. Mm. När man är van vid att, ja men så här, nu måste jag ha dig liksom. Mm. Och det kan jag sakna, verkligen. Mm. Så det... Mm.
Undrar om det är någon så här, det känns som att man får så himla mycket närhetsbehov tillfredsställt av sina barn också. Som man inte hade innan. Då hade man ju varann liksom, som man hoppade på. Eller på sig tid och otid, så kanske äldre var inte precis innan heller. Men ändå. Men när man får barn sen, då har man ju så extremt mycket närhet av dem. Och har man dessutom flera barn. Alltså man har ju alltid någon på sig, känns det som. Och då, när de väl har somnat sen då, ska jag ha någon annan på mig då? Men jag orkar liksom inte mer närhet nu.
Så jag vill bara vara i
fred. En stund. Och det gynnar ju heller kanske inte så här mera sex i vardagen.
Ja, det var en härlig podd att spela in. Lite läskig som sagt och pirrig, men bra. Och det finns ju faktiskt, förutom det avsnittet, så finns det ju ett avsnitt när vi pratar med Mia Fernando också kring det här lite mer fysiska, kring sexlivet efter barn. Det kan ju också vara bra att lyssna på. Men Lina, det som har påverkat mig mest, tror jag, eller det avsnitt eller den inspelning som har påverkat mig allra mest under det här året, det måste ändå vara när vi blev hämtade med roddbåt på en bryggan på Lidingö och blev utrodda tillsammans med Fredrik Herrén.
Vi tog oss till en ö, vi hamnade mentalt i en värld som vi bara så här, wow! Ja,
alltså det var typ det starkaste mötet jag har varit med om på väldigt länge, som har påverkat mig som sagt jättemycket. Hade vi inte suttit på den där ön och gjort den där podden, då hade jag inte suttit här i Thailand. Och det, som sagt, Fredrik, han vände upp och ner på våran värld på något sätt. Och gav oss ett så här nytt sätt på hur, ja, men hur man kan tänka på det här med tiden med sina barn när de är små. Det var ett fantastiskt möte. Och vi kanske ska lyssna lite grann på hur han resonerade kring det där med vikten av att vara med sina barn.
Mm. För du har ju verkligen gjort ett statement, tycker jag, när man läser om dig, att du valde att gå ner, att bara vara liksom bokad 50% och vara ledig länge med dina barn och sådär. Vad ger det dig?
Ja, dels får vi då säga att jag har ju då förmånen, dels att jag jobbar för mig själv, dels att jag har ett jobb där jag får bra betalt, så att jag kan ju gå ner. För det är ju, jag har gått ner på 50% de senaste 4 åren.
Ja.
Men jag får ingen, eftersom jag inte bor i Sverige, så får jag ingen pappapeng. Så att jag har ju betalt min egen pappapeng. I Singapore får man en vecka, tror jag. Så att det gör att jag har ett jobb där jag kan bestämma att nu går jag ner i tid och ändå klara av att leva på det. Det kan ju inte alla göra, men alla kan gå ner i tid. Och det är det som är mitt budskap lite grann på den här bloggen. Att till alla pappor, att alla pappor, för alla pappor kan gå ner, kan ta tid off, vad heter det på svenska, alltså ta ledigt och vara med sina barn, även om man inte har pappaledighet från staten. Mm. Och då säger alla så här, ja det är lätt för dig att säga. Men jag säger att alla som har ett jobb kan göra det. Och så kan man säga, även om det bara är 5 dagar på 5 år, så kan man ta 5 dagar på 5 år, obetald ledighet, och bara vara med sina barn 5. Det är 5 dagar mer än barnet skulle fått i alla fall. Och då nej, kan inte det. Så, ja, men har du bil? Ja, men varför har du bil? Jag har inte bil. Åker ni på semester? Ja, varför åker du på semester? Köper du present till dina barn? Ja, varför köper du present till dina barn? Vad tror du ditt barn blir gladast av? Att de får en present till att de fick en dag mer med pappa? Och det är självklart. Mm. För mig är det absolut överlägset själv. Men just nu är mina barn på Gröna Lund, så det kommer att kosta pengar. Men igår satt vi och fiskade. Och jag vet när jag sammanfattar sommaren 2017 med mina barn, vad var roligast? Så kommer de säga Gröna Lund. Men de kommer också säga när vi fiskade och fick 7 fiskar. Mm. Och det kostade 0 kronor. Så och i Sverige ser vi ganska bra på det, men utomlands folk gör inte det överhuvudtaget. De tror att pappaledighet är de där 10 dagarna man får när barnet är fött.
Mm.
Och jag säger att det är inte pappaledighet. Det är fruledighet. Din fru har precis fött barn och du är där för att ta hand om frun. inte barnet. Du kan inte göra någonting med det barnet, utan du är där för att se till att hus, liksom, att din fru har precis fött. Det borde inte kallas pappaledighet. Så jag försöker få folk, de får bara ta ut ledigheten, jag tror, inom en månad efter barnet är fött. Och jag är nu pappaledig nu när mina barn är 6,5, 4 och 2. Mm. Och det är nu pappaledigheten ska tas ut. Jag tror generellt att pappor tar ut pappaledighet för tidigt. Det är när de är 5, 6, 7, 8, 9. Där är det då, det är då man ska bonda med sina barn. Mm. Eller ska. Jag ska aldrig säga ska om föräldrar. Men som jag tycker att jag får ut mycket mer av det. Och jag tycker att barnen får ut mycket mer av det. Jag är tvilling. Mm. Så min tvillingbror, hans äldsta barn fyller 18 i år. Och mitt äldsta är då 6,5. Så att jag är 12 år efter honom. Så att som enäggstvilling så gör man allting tillsammans. Så plötsligt fick han barn och jag fick inte barn. Så såg jag ju vad det gjorde med honom. Hur han älskade det och så. Och jag fick inte på den längst, jättelänge så hade jag inte barn. Så jag fick ju barn när jag var nästan 40. Mm. Och vilket betyder att nästan alla mina kompisar hade haft barn innan. Och många av mina kompisar hade barn som har flyttat ut. Och några hade då barn som har fått barn. Så det hade mina kompisar hade barnbarn. Så när jag väl fick barn, då gick jag runt och frågade alla. Alla som då hade barn som var nyfödda, 5, 10, 15 och kanske 20 år. Och sa, vad skulle du gjort annorlunda? Och vad gjorde du bra, vad gjorde du annorlunda? Jag bara ställde alla frågor. För liksom, om du fick göra om det här, hur skulle du göra? Mm. Klassiskt exempel som man frågar liksom äldre människor, hur skulle du leva dina liv? Typ. Mm. Och alla sa samma sak. Alla. Varenda en. Jag skulle tillbringat mer tid med mina barn. Mm. Mm. Så jag tillbringar jättemycket tid med mina barn. Mm. Mm. Jag har en teori som jag hade nästan tänkt lansera som ett bolag, men det kommer jag aldrig göra. Men jag kallar det för paternity pension, alltså pappapension. Varför kan man inte ta ut sin pension när man får barn? Mm. Och säga, jag jobbar tills jag är 70. Och istället för att gå i pension 65 så går jag i pension när jag är 70. Jag tar de här 5 åren, jag tar dem nu. Mm. Ja, men det är för att det ska vara ränta på ränta. Det är därför, men då jobbar jag 10 år. Jag jobbar från 65 till 75 och så får jag ut 5 år, eller 3 år, eller 2 år. Då. Mm. Räkna på vad det blir. Men varför kan man inte ta ut sin pension och vara med sina barn? Mm. Det är inte pappaledighet, det är något annat. Det är min pensionspeng som man väljer att ta ut. Mm. Och då säger jag så här, nej, men jag har inte tid att vara pappaledig. Men har du tid att vara pensionär? Ja, jag ska spela golf och jag ska ut och segla när jag blir pensionär. Då äntligen har jag jobbat klart. Och så här, när du är 65, om du får barn i normal tid, då har dina barn flyttat ut. Då har du hur mycket tid som helst. Och hur mycket golf kan du spela när du är 65? Du kommer vara trött på det. Titta på vad som händer. De flesta när de går i pension och de får för mycket ledigt. Livskvaliteten går ju ner för väldigt många människor. Då säger jag så här, om du nu vill spela golf och vara ledig, varför går du inte att spela golf med din 12-åriga son istället? Ta ett halvår ledigt och spela golf med din son och flyger jorden runt och spela golf. Och gör det någon gång ibland med din son och någon gång ibland med dina kompisar då. Så det är pappapension eller föräldrapension helt enkelt. Mm. Så jag tror vi kommer gå i skolan och studera tills vi är 20. Så kommer vi plugga eller jobba från 20 till 30. Sen är vi lediga från 30 till 35 och så jobbar vi från 35 till 70. Mm. Och sen går jag i pension. Det skulle vara ett perfekt sätt att leva. Och det är precis så jag lever. Så nu är jag pappa, har jag pappapension. I 4 år så har jag jobbat halvtid. Och i 4 år till kommer jag jobba halvtid. Sen kommer jag gå upp och göra 100 föreläsningar i år. Precis som jag gjorde innan jag fick barn. Mm. För då är mina barn i skolan hela tiden. Och inte lediga så mycket. Vad ska jag då sitta hemma och göra? Och sen kommer jag jobba tills jag är 70 istället för 65. Det gör att jag kommer tjäna exakt lika mycket pengar. Som om jag hade jobbat som de allra flesta människor gör. Exakt lika mycket pengar på min livstid. Mm. Mm. Och då, vad spelar det då för roll?
Ja, vilken resa vi har gjort, Lina. Det var kul att få reflektera lite grann, tycker jag, över alla avsnitt vi har gjort och vad vi har lärt oss och hur vi har förändrat våra liv.
Ja, herregud, vilket år vi har haft och vilken podd det har blivit. Och vi skulle verkligen vilja tacka alla som har lyssnat på podden under året. Jag hoppas att ni alla har era egna. Ni får jättegärna säga vilka avsnitt som är era favoritavsnitt. Och också såklart komma med inspel om vilka poddar ni skulle vilja lyssna på under våren och året som kommer. Det har varit helt fantastiskt att gjort den här podden under det här året. Och jag hoppas att vi kommer kunna fortsätta länge till.
Thank you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.